från Lagerhyrelsen 1 fortsätter utgärningen mot ett åklagare mot Christer Pettersson. Parterna kallas till sal A.
Tingsrätten börjar dagens förhandlingar. Tingsrätten har överlagt i fråga om behandlingen av det rättsmedicinska utlåtandet som åklagaren har åberopat. Rätten finner inte hinder för att detta åberopas och redogörs för öppna dörrar. Det är alltså ett utlåtande av överläkaren Milan Valverius, professorn Kari Ormstad och docenten Jovan Reis. Rätten har tagit del av detta och jag får fråga om parterna nöjer sig med detta. Det kan anses åberopat utan att vi läser upp det här.
Ja.
Då kan jag säga att det är tre handlingar här som ingår i tidigare sekretessbelagt material. Det är alltså dessa två sidor, rättsmedicinska utlåtandet, vissa anteckningar som har gjorts om telefonavlyssning. Och det är ett myndighetsutlåtande från Bundeskriminalamt. Den som vill ta del av handlingarna kan göra det på rättens kansli från och med 10.30 idag. Åklagaren har anmält att det var ytterligare någon teknisk bevisning som åklagaren ville åberopa.
Ja, det är ytterligare bevisning är synd att säga. Men vid genomgången igår så glömde jag tyvärr bort ett utlåtande från SKL som redan är föredraget och åberopat. Det finns i den här bilagan, friakt, bilaga 117, avdelning 3. Och det är sidorna 65 och 66. Det är en undersökning av några så kallade spaningsfotografier tagna i april 1986 utav Christer Pettersson. De har undersökts av laboratoriet. Om jag minns rätt så föredrogs det yttrandet.
De är föredragna vid tidigare. Ja, då ska vi anteckna det också. Jag skulle vilja ställa en fråga till parterna med anledning av vad som för sig kom igår. När försvaret och åklagarna förklarade sig, som jag uppfattade, ens om någon omständighet som hänförde sig till att Åsell hade varit i Märsta. Det var advokat Liljeros som tog upp det. Kunde advokaten kanske en gång till för Rätten förklarar detta. Rätten har nämligen inte i förväg tagit del på något sätt av förundersökningsmaterialet. Det här var tydligen en uppgift som hänförde sig till icke redovisat förundersökningsmaterial i rätten.
Jo, det finns i tilläggsprotokoll C, sidan 72. Det är en fru Eivor Lundqvist i Märsta som är hörd av polisen. Och hon berättar bland annat att just den här aktuella kvällen så ringde det på dörren och det hundarna skällde. Och då gick hon till dörren, tittade genom tittögat och såg att Algo Fossell stod utanför, men hon släppte inte in honom. Och hon är säker på att det är just den här aktuella kvällen. Bland annat därför att hon hörde sorgmusik senare. Och dessutom så hade hennes son en bilaffär på gång dagen därpå. Och jag fattade åklagaren igår som att det bestrides inte att hon har lämnat dessa uppgifter.
Nej, i och för sig inte. Nu har hon ju inte hört i målet. Jag skulle vilja uttrycka läget så här snarare. Att Åsell har gjort gällande att han befann sig i Märsta den 28 februari 1986. Jag kan i och för sig inte vitsorda det, men vi har å andra sidan ingen utredning som vederlägger hans påstående. Så att i målet så menar jag att då ska vi rätt processuellt acceptera hans uppgift om detta. Vi ska utgå ifrån att han var i Märsta den här kvällen.
Ja, då antecknar vi det. Ja, är det då dags för vittnet Stig Engström eller någon av parterna som vill säga något innan dess?
Nej.
Hej, då får vi Stig Engström komma in.
Stig Engström kallas till sal A.
Det är Stig Engström.
Välkommen
hit. Varsågod, sitt. Det är försvararna i det här målet som har kallat dig som vittne. De finns på den sidan där. Det är den tilltalade. Och så finns då åklagarna här. Du vet vad som ett vittnesmål innebär.
Ja.
Du är alltså skyldig att hålla dig till sanningen under straffansvar.
Ja.
Då ska jag be att du avlägger vittneseden och säger efter mig. Jag, Stig Engström.
Jag, Stig Engström.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och intet förtiga.
Och intet förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Då får jag påminna dig om edens vikt. Vi kommer att spela upp på band vad du säger. Ställs frågor till dig här. Vittnesförhör med Stig Engström. Förhöret är begärt av försvaret. Vem av advokaterna är det? Arne Linjeros. Varsågod.
Jo, Stig Engström, du vet vad förhöret gäller. Det vissa iakttagelser som du gjorde på kvällen då, 28.2.86. Arbetade du på Skandia vid det tillfället?
Ja, det gjorde jag.
Ja, och arbetade du över?
Ja, jag arbetade över därför att familjen skulle åka till Idre på vintersemester. Och jag hade inte hunnit göra färdigt det jag tyckte jag borde ha gjort. Så att jag satt kvar rätt länge. Jag visste att mitt sista tunnelbanetåg gick, så att jag var tvungen att lämna mitt arbetsrum 22:45. Så att då lämnade jag också mitt arbetsrum.
Jaha, och du stämplar ut och kommer ut på Sveavägen?
Ja, det gör jag.
Kan du säga ungefär när du stämplade ut?
Enligt stämpelklockan så visade den på 23:20, men Vid kontroll dagen därpå så visade det sig att efter fröken ur så gick den 60 sekunder fel. Och det betyder att jag har stämplat ut 21.
23 och 21?
Ja.
Det finns några noteringar tidigare här om att du skulle ha stämplat ut 23 och 19, men rätt tid skulle vara 23 och 20. Men har du kollat det här?
Det här har jag kollat bara för några dagar sedan.
Jaha, så att du skulle ha stämplat ut då 23 och
21.
Och så kommer du ut då, är det Sveavägen 44 som du går ut?
Ja.
Ja, du kommer ut, då kan du berätta med egna ord vad du gör och vad du ser och vad du hör.
Ja. Jag följer trottoarens ytterkant och ungefär när jag kommer i höjd med en affischpelare som står i höjd med det som då heter Götabanken och nu heter Linders resebyrå, då hör jag vad som förmodligen är skott nummer två. Jag har bara uppfattat ett skott tydligt och klart. Det andra har jag uppfattat mera som oljud.
Hur långt ifrån Tunnelgatan kan du ha varit när du hör det här skottet?
Den här affischpelaren står 20 meter ifrån i nordlig riktning och jag var alldeles bakom den. Och därifrån så snedde jag in mot bankens upplysta fönster för att kolla på min klocka. Om jag skulle hinna med sista tunnelbanetåget eller inte.
Jaha, du tittar på din egen klocka.
Ja.
Och så fortsätter du då mot riktning mot Kungsgatan.
Ja, den tunnelbanestationen som finns vid Tunnelgatan, den stänger rätt tidigt på eftermiddagen, på kvällen. Så att jag var tvungen att gå upp till Kungsgatan för att komma ner.
Ja, ja, vad händer? Vad ser du?
Jo, när jag då går på insidan av trottoaren så håller jag i princip på att snubbla på en person som ligger på marken, ligger på rygg, och jag ser att det är blod och jag står och tvekar om jag ska fortsätta mot min tunnelbanestation eller om jag ska stanna.
Innan vi fortsätter, hur lång tid kan det ha gått från det att du hör den här smällen till dess att du kommer fram till den här personen som du nästan snubblar över?
Den tiden tar att titta på klockan plus en 6-7 sekunder.
Jaha. Hade du bråttom? Gick du fort?
Ja, jag gick fort. Mm.
Hur var det med folk på platsen här? Kan du säga något om det?
Ja, det var typiskt efter biodags. Det fanns lite folk här och lite där och det var rätt mycket trafik på gatan.
6-7 sekunder plus vad det tar att titta på klockan. Och titta på klockan, kan det ta några sekunder?
Ja, jag har en mörk urtavla. Så att, plus att jag var vinterklädd så att man måste plocka fram klockan under kavaj och rock och så vidare.
Ja, vad konstaterar du? Du ser en person ligga där. Ser du en ytterligare person?
Ja, jag ser en dam som ligger på knä över den här personen. Och under den tid jag då står och funderar på hur jag ska göra vidare så rör hon sig upp och ner och fram och tillbaka. Och min... Då glömmer jag min tunnelbana och så tänker jag att här gäller att fråga om åt vilket håll den personen som sköt sprang och hur han var klädd. För att jag befarade att hon inte skulle vara kvar på platsen på det sättet som hon sprang fram och tillbaka.
Hur verkade hon vid tillfället? Vi vet ju nu att det är för Palme.
Ja, hon verkade lite virrig och flaxig, men jag hade ett samtal med henne och det gick att prata med henne.
Sa hon någonting om vad som hade hänt?
Nej, det var jag som frågade. Jag frågade åt vilket håll. Mm. Och då pekade hon mot tunneln på Tunnelgatan. Och så frågade jag hur var han klädd. Och då tvekar hon ett litet kort ögonblick, ska vi säga en 3 sekunder. Och så säger hon mörk på täckjacka. Och sen några sekunder senare så säger hon, förresten så har de skjutit mig också. Och då tänkte jag att det kan inte vara så farligt med det på det sättet som hon rörde på sig.
Ja, tittade du mot vänster då?
Ja, då
in Tunnelgatan.
Ja, jag tittade bort mot Tunnelgatan och då ser jag en figur mestadels som en siluett lite svagt belyst från sidan. Och den personen står alldeles blickstilla under en tidsperiod som jag uppskattar till 10 sekunder. Och eftersom jag trodde att det var den personen som hade hållit i vapnet så kände jag en liten hotfull känsla och därför tyckte jag att 10 sekunder var en väldigt lång period. Sen tittade jag ner på marken och när jag tittade upp igen så är den figuren borta.
Hur lång tid kan det ha gått från att du hör de här skottet till dess att du tittar till vänster och ser den här siluetten borta på Tunnelgatan?
En 10-15 sekunder. Jag är lite osäker.
Alltså från det att du hörde skotten gick...
Nej, inte från det jag hörde skotten, nej. Från det jag kom fram.
Från det att du kom fram. Ja. 10-15 sekunder. Fick du något begrepp om den personen, om klädsel och ålder?
Ja. Jag har ju haft tillfälle att titta på fotografier hos kriminalen och peka ut vilka jag såg. Och den person jag såg på detta långa avstånd och i dålig belysning var jag nästan 100% säker på när jag satte fingret på ett fotografi och jag fick efteråt veta utav polisen att det var vittnet Lars som jag hade sett. Och han var väldigt typisk klädd med ganska stor bullig jacka och mycket smala ben.
Och den här personen du såg, vad stod han? Stod han på vänster eller höger sida av Tunnelgatan?
Han stod till vänster om baracken, förlängningen på baracken och på den hitre trottoaren på Luntmakargatan.
Åldern på den här personen, du har ju sett sedan fotografier och så vidare. Ja. Men ditt intryck då vid tillfället?
Var att det var en ung person.
Var en ung person?
Ja.
Hur hjälpte du till på något vis här när det gäller Palme?
Ja, jag håller ju på med lite olika saker på Skandia som gäller information och skadeförebyggande åtgärder, säljstöd och så vidare. Och jag har gått en första hjälpenkurs och det jag ser då framför mig på marken, det är en person som ligger på rygg med halvöppen mun och blodet som går så långt upp så att tänderna syns inte. Och det sipprar lite grann ur mungipa och näsborre. Och då fick jag lära mig att under alla omständigheter så måste andningsvägarna vara klara så att jag gör ett så kallat framstupa sidoläge.
Och under den här tiden, hur agerade fru Palme?
Jag tyckte att hon var tacksam för all hjälp som överhuvudtaget hände vid det tillfället.
Ja, du sa, när du såg den här mannen borta tydligen vid Luntmakargatan, var det mörkt?
Ja, det var mycket mörkt.
Mycket mörkt.
Ja, barackerna gjorde att större delen av belysningen där borta, den var så hög så att man var tvungen att ta bort belysningen på själva Tunnelgatan.
Ja, just det. Det är en egen klädsel vid det här tillfället. Ja. Kan du beskriva det?
Jag var klädd i en mörk rock som gick ner till knäna. Jag hade en keps. Jag hade den här handlosväskan och de här tunna glasögonen.
Kepsen, vad var det för färg på den?
Den var svart och gråspräcklig. Ganska mörk.
Rocken var mörk. Var
den var svart, eller var svart, ja.
Ja, du var kvar på platsen ett tag.
Ja.
Återvänder du sedan till Skandiahuset?
Ja, men innan dess så hinner ju den första polisbilen komma, och strax efter så kommer en polispiké med ett antal poliser. Och jag är vän med ryggen åt deras håll och hör klappret från mellan fötter och trottoar. Och då hör jag hur någon ropar åt vilket håll. Och då reser jag mig upp och så sträcker jag ut hela handen för att det skulle synas tydligt, och så ropar jag åt det hållet och pekar mot tunneln. Och när konstaplarna då springer iväg åt det hållet och har i princip hunnit fram till Luntmakargatan, det är väl ungefär 50 meter, så blir jag förtretad på mig själv att jag inte hade nämnt mörkblå täckjacka, och springer i fatt om och springer ganska fort efter omständigheterna. Det var ju lite ispark och så på trottoaren, för att berätta för dem det jag hade glömt att säga.
Jag återgår till fru Palme. Du sa någonting om att hon sa också att hon hade blivit beskjuten.
Ja, förresten så har de skjutit mig också, säger hon till mig.
De?
Hon använde ordet dem.
Ja, det var det jag tänkte fråga om. Sa hon det vid flera tillfällen?
Nej.
De har skjutit mig?
Nej, ett tillfälle.
Sa fru Palme om hon hade sett flera personer?
Nej. Hon använde bara det uttrycket, och det var, mer än så pratade vi inte med varandra.
Ja, här vid platsen där Palme låg och även för Palme bad, och kom det fram flera personer dit?
Det kom allt eftersom, så kom det fler personer, men jag var ju på utflykt då när jag skulle springa ifatt poliserna. Så när jag kom tillbaka då hade även ambulansen kommit.
Men när du första gången kommer fram till den här platsen, finns det ytterligare personer där?
Ja, jag står ju då en kort stund och funderar på vad jag ska göra. Då tänker jag inte på om det finns fler eller inte, men då omedelbart efter så ser jag bland annat en ung flicka och en ung grabb.
Du är osäker på om du var den första som kom fram till det här paret?
Jag är osäker på det.
Jo, den här personen som du såg i silhuett där borta vid Lundkåkagatan, kunde du se vilken färg han hade på sitt ytterplagg?
Nej.
Det gick inte?
Nej, men det var mörkt.
Det var mörkt?
Ja. Och benen såg ut som det var mycket tajta jeans. Det var den uppfattningen jag hade.
Huvudbonen?
Jag tror inte det.
Ja, tack.
Fråga sida.
Jag har bara en fråga. Du har i något tillfälle när du har hört av polisen sagt att du upplevde som att Lisbeth Palme var behärskat chockad.
Jag uppfattade inte.
Behärskat chockad. Jaha. Är det ett uttryckssätt som du skulle vilja bidra idag? Så att säga?
Ja, då menar jag ungefär som så att hon var efter omständigheterna, om du förstår vad jag menar, tillgänglig.
Mm. Tack, jag har varit.
Då är förhöret avslutat. Får jag fråga om du har gått miste om något? Vill du ha någon ersättning för att du har kommit hit?
Det behövs inte.
Tackar jag för att du har kommit hit. Jag vill inte stanna längre. Anders Elin talade igår om kompletterande frågor till Christer Pettersson.
Ja.
Har du förklagarna på några sådana?
Några små saker bara jag slår ut mig. Det är... Vi har ju på den här berömda konfrontationsvideon, Christer, sett att det verkar som du haltar lite grann. Var du skadad då när du greps av polisen?
Alltså, jag ska bara säga till dig, Elin, att när jag la händerna på dina axlar i december och sa att jag inte har mördat Palme, så sa du, ja, vi får hoppas det. Men det tror inte jag längre. Och jag har ju på min sida bara ett vittne som du har misstänkliggjort på alla sätt. En man som har en dotter som han träffar mycket sällan. Och han var på Arlanda trots allt och gav henne pengar. Och han har en aning om att hon sjunger eller sysslar med sång. Och han hoppas att få höra henne i radio. Och han skryter i olika sammanhang om det. Och det är ju djupt sorgligt egentligen. Och vi har hört en man som har erfarenhet dels av Åsell personligen och dels av 1000 andra människor säga att han är helt övertygad om att Åsell talar sant. Men... Du som säger att du hoppas att jag inte har mördat Palme har målat en bild av mig. Och tänk om man skulle göra en utredning på varje enskilt vittne som du har gjort beträffande det vittnet som talar till min fördel. Men jag säger bara det, Helin, att sträcker sig ditt påstådda hopp inte längre än så, då kan inte jag dela det, utan jag får göra som det står i dikten. Jag får söka tillflykt lite längre. Så är det med den saken.
Jag tolkar
det. Så att det saknar betydelse vad jag svarar på dina frågor. Alltså svarar jag på några frågor.
Det spelar ingen roll vad det är för frågor.
Det spelar ingen roll vad det är för frågor.
Du svarar överhuvudtaget inte på det.
Överhuvudtaget inte, ja.
Svarar jag också.
Är det någonting som försvaret vill fråga om här eller...
För jag frågade, under 70-talet uppehöll du dig i Sollentuna-trakten?
Ja, det gjorde jag. Jag bodde på Edsiksvägen 49, åren 72, 73 och fram till 74 där jag flyttade till Katrineholm och började jobba där. Och min dåvarande fästmö jobbade som hemsamarit i Solna kommun. Så att jag har stor anknytning till det området och farfar och farmor köpte hus på 20-talet där. Så jag bodde på Edsiksvägen 49, alltså från 72, 73 och 74 fram till mars 74. Så det är alldeles riktigt.
Hur det var då i Sollentuna centrum? Mycket. Rotebro och ja. Lite varstans.
Ja, det är riktigt.
Ja, tack.
Jag tror vi har lite ytterligare bevisning från den här sidan. Det har tagits i beslag från Pettersson i Hylströssaken. En bok. Att land du förskingrar. Det är författad av en person som heter Carl G. Edqvist med flera. Och det lindrigaste man kan säga om den är att boken är inte särskilt positivt inställd till Olof Palme. Den har funnits i Pettersons bostad. Sedan har vi i beslag ett brev, icke avsänt uppenbarligen, men där är jag lite osäker. Det är i varje fall ställt till den så kallade bombmannen och det är försett med anteckningar gjorda av Pettersson. Och det andas också kritik emot Olof Palme. Det här brevet, det finns tillgängligt i kopia i förundersökningsprotokollet. Det är del 2, sidan 1274, 1274 och 1274. Jag utgår från att försvararen har tagit del av det.
Ja,
det
har inte det här.
Kan man se det föredraget kanske?
Del 2.
Del 2, ja.
Jag får fråga en åklagaren här. Den här boken, är det blotta förekomsten av boken eller överhuvudtaget?
Det är förekomsten av boken när man har spett så.
Och det här brevet kanske åklagaren måste föredra då?
Ja, då är det läget. Jag vet inte om försvararna vill ha det, men det är... Jag vill ogärna gå in på detaljer i innehållet i själva brevet. Det är ett brev ställt till en personlig god vän, eftersom det har visserligen blivit offentligt i och med att hela förundersökningsmaterialet är offentligt. Men det jag vill peka på, det är en anteckning längst ner till höger på sidan 1 i det här brevet. Den här inledningen av brevet handlar om att domstol hovrätten har nekat den så kallade bombmannen försvararbyte. Och då har Pettersson skrivit en anteckning där nere. Så är det i Palmes regering. Det trodde jag inte. Det är den jag vill säga.
När vi är inne på detta, föranleder detta någon anmärkning?
Ja, Christer Pettersson vill yttra sig om de här handlingarna.
Ja, jag vill bara säga kortfattat att den boken alltså har lämnats vid ett tillfälle hemma hos mig av en person som har helt motsatta åsikter mot mina egna. Och det är alldeles riktigt att jag har skrivit den där anteckningen, så går det till i Palmes regering. Min avsikt var när jag skrev brev att skicka det till den så kallade bombmannen som jag har träffat tidigare i livet. Men den främsta anledningen till att jag överhuvudtaget brevväxlar med honom, det var, jag kan inte säga det direkt idag för att jag har omvärderat det, men då var det väl beroende på vår tidigare bekantskap. Men det här brevet alltså avsändes, som sagt, var mycket riktigt inställt. Och om jag sitter i min ensamhet och har fått ett flertal brev från den så kallade bombmannen och sitter i köket och tänker jag ska väl skriva till honom, och så redogör jag för ett fall där jag kände till, det var en neger en gång på Långholmen som inte fick byta advokat. Men och så gör jag den anteckningen då, den personliga anteckningen. Ja, helt enkelt mestadels för att jag vet att det är förenligt med hans åsikter, och det är också han som har lämnat den där boken hemma hos mig 1983. Men det gick inte längre än till att, och det vet polisen också mycket väl, numera har jag ett flertal brev ställda till mig hemma i min bostad från bombmannen som jag överhuvudtaget inte har öppnat. Så att man kan säga att det där var en av de sista resterna av obekantskap, men som inte gick längre än att den skickade iväg brev. Det är bara det jag vill säga.
Har du åklagat något ytterligare?
Ja, jag har en sån här video. Den är inte särskilt lång, den är 4 minuter tror jag. Den här tillkomsten av den här är följande. Under hösten 1988, när ju misstankarna hade kommit och riktats mot Pettersson, så var han föremål för spaning, yttre spaning som polisen säger. Och i samband med detta så använde man sig av videokamera och fotograferade Pettersson när han rörde sig ute i kända trakter. Och det här är den är tagen i, jag tror det är oktober, november månad 88. Och Man har på, hos polisen gjort ett hopklipp av delar av den filmen där Pettersson går och springer. Avsikten med att visa det här, det är för att belysa hur Pettersson rör sig och springer på ett ganska personligt sätt. Och jag vill vara erinna om att flera vittnen i målet har uttalat sig om hur persondomare iakttagit rör sig. Och jag vill alltså illustrera detta med den här videon. Jag vet att det här är en överraskning för försvararna, men eftersom Pettersson inte vill svara på några frågor så har jag inte kunnat. Jag hade velat prata lite grann om
det. Är det bäst att du bereder försvaret tillfälle att titta på det först?
Ja, jag tycker det. Det här är ju så att säga alldeles nytt.
Alltså,
det här är ju fullständigt nytt för oss.
Ja.
Ja, Pettersson är väl inte ny för honom.
Nej, men alltså, att den här formen av bevisning är ju inte alls åberopad för.
Kan vi titta på den nu genast eller på försvarets sida, eller vill ni ha se på det senare? Vi kan ta upp det vid annat tillfälle.
Ja, jag ber att få en paus i ordförande så vi får överväga det här lite.
Och titta på den under pausen.
Ja.
Mm. Då tar tingsrätten en paus. Och jag ber då att advokat Liljeroth anmäler när ståndpunkttagandet är klart.
Men ni kan sitta kvar här då och titta på det. Ja, det kan man ta sig.
13 avdelningen efter det fortsätter huvudbehandlingen i sal A. Parterna kallas till sessionssalen.
Advokat Liljeros, åklagaren alltså, begärt att få spela upp en videoinspelning, hopklippt sådan. Finns det någon erinran från försvarets sida?
Nej, det gör det inte.
Hej. Då kan vi sätta på den då. Någonting som åklagaren vill säga under tiden eller?
Nej.
Vilken tid var det här inspelningarna gjordes?
Oktober och november 1988. Möjligen början på december, men längre av sånt.
Åklagaren att säga i anslutning till detta?
Ja, jag kan bara säga det att den här så kallade konfrontationsvideon, den visar ju något arrangerad miljö. Men den bör alltså jämföras med den här videon där man ser Pettersson så att säga, röra sig ute i det fria i området där han är van att röra sig. I min enda kommentar. Ja. Och avsikten med den här videon som förut ges in är att styrka att Pettersson rör sig på ett sätt som kan överstämma med de vittnen har uppgivit luktande, lite tungt etc.
Har försvaret någonting att säga i anledning av det här?
Nej, återkommer i pläderingen. Däremot skulle jag vilja fråga åklagarna om något av de i målet hörda vittnena har sett den här videotapen.
Nej, ingen har sett.
Jaha. Nej, då skulle jag vilja fråga parterna. Det tycks vara så att det pågår förhör med någon person som möjligen ska höras som vittne. Finns det möjlighet att tingsrätten kan höra den här personen som vittne i eftermiddag?
Ja, jag hoppas att kunna ge besked om detta inom en timme. Förhöret är så vitt jag vet inte avslutat, men så fort jag får någon uppfattning om det så ska vi väl kunna återkomma med ett besked.
Ja, advokat Liros vet vad det är fråga om. Är det?
Ja, jag har blivit kortfattat orienterad. Det är väl så fall möjligen två personer?
Ja, en från försvarets begäran och så.
En från er sida och eventuellt en från vår sida. Men ja, det är önskvärt om det går att arrangera idag. Och det är bra om det går att ordna med detta idag.
Vi skulle kunna skjuta på personalen och låta det på torsdag. Det innebär en möjlighet för oss.
Ja. En variant är naturligtvis att vi återsamlas efter lunch för att dra personal. Ja, då eventuellt vi kan höra de här personerna.
Vill parterna ha tillfälle att ta ställning till de här så att vi ska sluta nu och återuppta förhandlingarna 1:30 då?
Ja, min uppfattning var det, eller min fundering var det snarare att blir det några förhör av den här typen så finns de personerna tillgängliga här vid 1:30 tiden. Mm. Blir det inga förhör, ja, då har vi i alla fall personal att kunna gå igenom. Så att vi behöver inte förspilla någon tid med det.
Nej. Det där personalen, jag vet inte, tar väl inte så lång tid, så då tror jag vi gör så att vi återupptar förhandlingarna klockan 13:30. Får parterna tillfälle att ta ställning till de här vittnesförhören. Så tar vi eventuella vittnesförhör och möjligen personalia på eftermiddagen.
Stefan avgifter det fortsätter utmaningen i målet åklagaren mot Christer Pettersson. Parterna kallas till sal A.
Då återupptar tingsrätten förhandlingarna. Anders Elin har för mig anmält att åklagarsidan vill höra ett vittne nu omgående. Enligt förundersökningsprotokollet som ingavs till tingsrätten också nu så heter personen Bengt-Erik Wilhelmsson. Det stämmer.
Stämmer, ja.
Och vad ska han höras om?
Han ska höras om sina iakttagelser på Märsta pendeltågstation den 28 februari 1986 på kvällen. Men det avses att tycka att Christer Pettersson icke befann sig på stationen. Mm.
Vad säger försvaret om detta?
Ja, vi har fått del av det här förhöret för din inledning.
Hej. Finns han här nu?
Det finns här, ja.
Bengt-Erik Wilhelmsson kallas till sal A.
Jag vill också säga att Wilhelmsson motsätter sig direkt sen i råd.
Det är Bengt-Erik Wilhelmsson.
Ja.
Vad kallas du för?
Bengt.
Ja, du har kommit hit lite plötsligt här.
Ja, verkligen. Ja.
Det är så att åklagarna som sitter där har begärt att det ska hållas vittnesförhör med dig.
Ja.
Och på andra sidan så finns då försvararna och den tilltalade. Vi kommer att spela upp på band vad du kommer att säga här. Åklagaren Anders Helin har sagt att du inte vill att det här ska gå direkt ut i radio. Du vet förmodligen att så småningom så kommer det ut ändå. Men det är bara själva direktutsändningen som du inte vill vara med. Du förbjuder tingsrätten Sveriges Radio att under den tid förhöret pågår använda sig av den upptagning som radion gör av förhöret. Ett vittnesförhör, det, vet du vad det är? Då är man skyldig att hålla sig till sanningen och gör man inte det så kan man drabbas av ett straff.
Ja.
Då ska jag be att du avlägger vittneseden, säger efter mig. Jag, Bengt Wilhelmsson.
Jag, Bengt Wilhelmsson.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och inget förtiga.
Och inget förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Då är det min skyldighet att påminna dig om vikten av den här eden. Vittnesförhör med Bengt Willemsson, förhöret påkallat av försvar av åklagarna. Varsågod, Anders Kjellin.
Tack. Ja, du jobbar på SL, tycker
jag. Ja,
hur länge har du varit där?
17 år.
Och vad har du gjort under de 17 åren?
Jag har kört buss enbart.
Enbart buss?
Ja.
När slutar? Du har slutat nu, vet jag. Men...
ja, det är nyligen. Och. Men jag är kvar i företaget.
Mm. Vilka bussar har du kört? På vilka linjer?
Ja, jag har kört, kan vi säga, nästan samtliga linjer i norra Storstockholm. Och. Alla förorter.
Mm. Märsta och Rutebro och där.
Ja.
Och. Ja. Det är ju så, Bengt, att du igår tydligen tog kontakt både med en tidning och med polisen i anledning
ja.
Av som hade utspelat sig här igår. Och du har lämnat uppgift om att du var på Märsta pentågstation på kvällen den 28 februari 86.
Ja.
Vill du berätta lite grann om?
Ja, var ska jag börja någonstans? Jag kliver på...
Började med den 28 februari, vad du gjorde då? Hur du kom att passera den där stationen där ute?
Ja, jag skulle egentligen vara ledig den dagen ifrån busskörning, men jag körde extra åt en kollega. Jag körde till ungefär klockan 20 då jag ställde bussen i Råsta. Sedan tänkte jag ta pendeln klockan 20:25. Men jag blev kvar och drack lite kaffe och pratade med några kollegor. Sedan gick jag ner till Ulriksdal station för att ta pendeln klockan 20:55.
Mm, vart skulle du åka?
Märsta.
Och du åkte med det tåget?
Ja, det gjorde jag.
Mm. Sen då?
Ja, jag satt i näst sista vagnen. För den var nästan tom. Jag brukar sitta längst bak i tåget för att fredagkvällar brukar vara lite stökigt längre fram i vagnarna. Jag ville ha lite lugn och ro. Jag kom till Märsta 21:30. 21:25, 21:30. Och då gick jag ur vagnen. Jag hade väl några, kanske ett par, tre passagerare bakom mig. Men resten och de andra, de försvann genom spärrarna. Det var mest ungdomar. Så nästan hela perrongen var tom då jag gick mot spärren. Och det fanns ingen som satt på några soffor och det var ingen som väntade på tåget heller och skulle åka med den här pendeln tillbaka. Sen gick jag in genom spärrdörrarna och där på soffan till vänster sitter den här som jag nu vet vad han heter, Algot. Jag har sett honom tidigare. Några år tidigare har jag haft honom på bussen två gånger i Märsta. Han är väldigt lik en släkting till mig. De är nästan identiskt lika. Det är därför jag har lagt märke till den här som jag nu vet heter Almut. Och det är han som sitter där fredagen den 28 februari.
Ja, det är flera personer där.
Nej.
Han är ensam.
Han är ensam. Därför lägger jag märke till honom. För att jag, det är så att man tittar på perronger och sådär. Ja, det blir så när man har det här yrket. Man lägger märke till folk och sådär. Mm. Och man har ögonen med sig. Mm.
Mm. Vad var anledningen till att du lät höra av dig igår nu då?
Ja, jag köper inte kvällstidningarna i vanliga fall. Men igår när jag åkte ifrån centralen så köpte jag Expressen. Och då bläddrar jag i den och ser Algot. Utbildad. Väldigt bra fotografi. Jag känner igen honom direkt. Mm. För att här ser jag återigen min släkting som är död.
Mm. Hur länge han var död för?
Ja, nog är det 10 år.
Ja, såg du honom i Expressen nu då?
Ja. Och jag tittade länge så där på honom och jag kände, jag var helt övertygad, och det är jag också, att det är Almgård. Då tänkte jag så här att han, jag har, visste ju att han har varit i Märsta den här aktuella kvällen, och då tänkte jag så här att då ringer jag tidningen och talar om för dem att jag känner igen Almgård där, och han var i Märsta den här kvällen. Så jag kan liksom styrka det, tänkte jag då. Sen ser jag hans bild igen i dagens nyheter i morse. Och det är taget kanske lite en annan vinkel, men det är han i alla fall, jag känner direkt igen. Jag är icke tveksam alls.
Hur är det? Du har träffat Christer Pettersson och sett honom.
Ja, jag har väl haft honom på nattbussarna för flera år sedan.
Känner du igen honom sedan den tiden?
Ja.
Om han hade suttit här på Märsta station den 28 februari då för 3 år sedan, tror du hade lagt märke till honom också?
Ja, det har jag. Ja, ingen tvekan.
Vad har du nu för hållpunkt för minnet att det här just var den 14 februari som har gått samtidigt?
Ja, det här är en klump alltihop. Det var dels fredagen skulle jag vara ledig och jag körde extra. Och det var löningsdag. Och jag såg Almgård. Sedan på lördag morgon så ser jag på löpsedeln Märsta station att Palme var mördad. Så det hör ihop alltihop det här. Och att, ja, vad ska jag säga? Jag kan gå i god för att Almgård var på Märsta station.
Mm, det säger han själv också.
Ja.
Men är du säker på att det var klockan 21.30?
Ja, det går inte att rubba på det inte. För jag är präglad av tider och allting här genom busskörningen genom alla år. Det är 10 klockslag i det ligger och allting är klockan.
Jag har ju fått se din almanacka här till 86.
Ja.
Jag ska titta på den för ordningens skull. Det var den vecka det handlar om här. Det är vecka 9, va? Ja.
Ja, det är en almanacka från 1986. Det är en sån här som vi får från SL varje år. Och jag spar de här. Jag har ungefär 15 stycken från alla år hemma.
Ja, vi har bitodat där. Om vi ska titta på den här kopian kanske så länge. Som jag har. Det här är du som har skrivit.
Ja.
Du noterar här, om vi börjar på den 24 så står det byte. Och så står det...
Ja, bytetjänst.
Jaha. Och så står det en bok till.
Ja, ja, det står 560. Alla Arlanda tjänster har 560-märkning.
Mm. Mm. Det står 22 efter det.
Ja, jag åkte hem det tåget 20.55.
Mm. Men det där T60 så står det streck.
Ja, det står 560-22.
Vad betyder 22?
Ja, det är tur 22. Som det var då på den tiden. Det ändras varje år.
Och så står det tåg. Och så...
Ja, tåg 20.55. Ska du föreställa? Jag åkte det tåget då också. Här körde jag samma tjänst igen. Jag körde den här tjänsten 6 dygn i rad. För den som skulle köra det här, han tog och körde taxi istället. Han tjänade med på det, så. Det står byte tjänst igen. Och 560-22. Tåg 20.55.
Så på onsdagen är samma sak.
Ja, samma sak här. Tjänstebyte. Bytte tjänst igen här 20.55 och fredag bytte tjänst 20.55, och där skulle jag vara ledig, ska det stå där, och lön där.
Mm. Antecknar du sådana här saker varje dag?
Ja, jag gör det. Jag har ju sett, ja.
Och det har du hållit på med i flera år?
Ja, i alla år.
som ni förstår så är det ju en viktig sak det här. Är du absolut säker på att
ja, jag förstår att det
är sitta där den här kvällen och ja, att klockan var 21:30?
Jag ändrar inte på det.
Nej, men jag tänkte, jag frågade mig om du var absolut säker på det.
Jag är absolut säker. Mm.
Och att klockan var 21:30?
Ja.
Och han var ensam?
Han var ensam.
Perrongen var tom?
Ja.
Det som fick dig att reagera, det var ju gårdagens tidning, kvällstidning, ja, fotografiet där. Det är väl så att han har väl förekommit på bild i tidningarna tidigare här de sista veckorna.
Ja, men jag har inte...
Du brukar inte köpa kvällstidning?
Nej. Nej.
Mm. Du kan lyssna på det och titta på tv?
Ja, det är sällan. Det är ju om det är någon långfilm eller någonting på tv. Mm. Annars så har jag arbete som jag tar med mig hem, så att jag sitter och ritar hemma och sådär.
Mm. Och du har inte följt redovisningen av det här rättegången? Speciellt
nej, nej.
Mm.
Jag återkommer till den här frågan, om du inte har förmärkt att Algot Ozell har förekommit i massmedia åtskilligt under de sista flertal veckor nu.
Nej, jag har inte uppmärksammat det. Jag läser sällan dagens tidningar. Jag prenumererar på Dagens Nyheter, men jag läser inte mycket i den.
Har du inte sett Algot Ozells bild i Dagens Nyheter under sista veckan?
Nej.
Ja, du kände igen honom, säger du.
Ja.
Har du sett honom ett antal gånger? Hur många?
Ja, innan det här den 28 februari, så ett par år tidigare ändå, det är svårt att precisera, kanske 2-3 år eller någonting. Då hade jag honom 2 dagar och rad i Märsta på bussen. Han klev på vid samma hållplats på morgonen. Och då, det var första gången jag såg honom, och jag blev alldeles skräckslagen, för att det var en släkting till mig som var död. Och jag tänkte morsa på honom och tala om för honom att du är så lik min släkting. För man brukar ju prata med folk ibland.
Men det här var ett par, tre år sedan. Därefter har du inte sett honom?
Nej, det här var väl 83. Kan tänkas 83. 84, det där är jag väldigt osäker på. Men sen två gånger. Sedan såg jag inte honom förrän den 28 februari i Märsta. Han var något fylligare kanske sådär, men det slog mig direkt också att här sitter, jag visste inte vad han hette eller någonting, här sitter du, tänkte jag. Och det var ju så skojigt att se det, för jag undrar var det tog vägen.
Pendeltåget kom in, sa du, 21:25 eller 21:30?
Ja.
Kan det ha varit 21:25 alltså som du stiger av?
Ja, det kan det vara.
Ja. Och sen går du genom stationshallen, säger du.
Ja.
Ser honom sitta där till vänster. Ja. Går du bara förbi honom?
Ja, jag går förbi och vrider huvudet och tittar på honom. Hela tiden när jag öppnar dörren och ser honom, så går jag och tittar på honom så här. Så går jag ut.
Och så går du hem?
Ja.
Ja, var det mera folk här i stationshallen?
Nej, det var det inte. Alla hade gått ut som hade kommit med pendeln. Så att jag kom in ensam, och sedan 2-3 personer kanske var 5-6 meter efter mig. Det var visst ett äldre par. Och så någon flicka, tror jag.
En fråga.
Ja, du berättade att du körde buss tidigare i några förorterna.
Ja.
Hur länge var du sysselsatt med det?
Ja. I Märsta har jag kört ifrån Märsta garaget. Det omfattar Upplands Väsby och Märsta. Delvis har vi någon körning på Kungsängen också. Därifrån, en tjänst. Det har jag varit i 7 år ungefär. Sedan flyttade jag till Häggviksgaraget. Och nej, sedan så flyttade jag till Råsta och körde linjetrafik där, Sollentuna. Och ja, runt om Stockholm, den norra delen. Vällingby och allt det där. Sedan körde jag på SL i Häggviksgaraget. Det ligger i Sollentuna. Det tror jag att jag var nog bara ung. Jag har inte kollat om det är 2 år. Och sedan har jag kört i Råstagaraget i Sundbyberg. Så jag har flyttat lite hit och dit bland garagerna och kört tjänster.
Jag fick den uppfattningen att du hade slutat köra buss överhuvudtaget.
Ja, det har jag. Jag har
jag undrar, när var det du gjorde det?
September förra året.
September 88?
Ja.
Och vad skälet till det då?
Jag har fått diabetes. Och då får man inte köra buss.
När du har gått igenom vänthallen här i Märsta och du svarade på min kollega för att du skulle gå hem då du gick hem.
Mm.
Vad går du för väg då när du kommer ut ur vänthallen?
Jag går fram till Pressbyrån och går till vänster där och sen går jag Stationsgatan upp i Märsta till Sätunavägen.
Ja.
Ordförande, för sådana här anteckningar varje dag, så vill jag kunna få se på den där dagboken du har där.
Ja, det är nog bra det. Det beror på. Ibland skriver man på dagen och ibland på kvällen och dagen före ibland och sådär. När man vet vad man ska köra nästa dag och så.
Den där anteckningen om tåget hem eller?
Ja, det skriver jag alltid upp. När jag åker ifrån Ulriksdal.
När skriver du det?
Ja... Det skriver jag när jag kommer hem samma dag.
Fyller den där en funktion med anteckningen eller någon slags ersättnings?
Nej, det gör det inte. Nej.
Fråga till. Jag skulle vilja fråga dig, varför skriver du upp den här tiden när du åker hem då, 20:55?
Ja, jag vet inte varför man gör det. Egentligen skulle ju körningarna sluta senare än vad som, och då är man glad att man får ett hemlass ifrån Arlanda som vi kallar det för, och tjänsten kanske slutar någon timme eller ett par tidigare. Man åker till garaget och ställer in bussen och sen får man åka hem. Så ibland kan man vara hemma när tjänstetiden är slut, så man har liksom betalt resan hem. Mm.
Ja.
Har du uppfattat av den där dagboken att det förekommer ett omfattande anteckningar på ett stort antal dagar? Tack. Jag har en fråga dig en gång till om du skulle vilja berätta för oss varför du knöt ihop det här just med dagen efter då.
Ja. Jag vet vad jag ska säga. Ja, om jag säger så här att den här, det är egentligen min lediga dag och jag kör extra och det är en löningsdag och så ser jag den här Algot och sen kommer lördagen och då ser jag på löpsedlarna att Palme är död och ja, och när jag ser jag kopplar ihop Algot här och sista körningen här och den här dagen. Det hör ihop liksom. Jag vet inte hur jag är inte tveksam alls om det här hela kedjan. Nej. Nej, tack.
Vi skulle vilja åberopa lämna in tidningarna Expressen och Aftonbladet för den 14 december 1988 till att belysa av vilken information som fanns tillgänglig på dagen den 14 december. Kanske kan ge sen vad närmare som man syftar på. Ja, jag kan ange korthet här. Det var som åberopas där i båda tidningarna kan man säga första sidorna. Vad sen gäller Aftonbladet, för att nu tala med bokstavsordning, så är det sidorna 6 och 8. Där finns det vissa förstrukna partier.
Har åklagarna sett det här?
Det har vi nog gjort någon gång, ja.
Det finns i och för sig extra kopior här ni behöver. Eller har ni någon?
Ja, tack. Vi har tillgång till det. Ja.
Och i Expressen i sidan 7. Ska jag föredra det? Jag tror jag måste få låna tidningen för att det är så liten text på bilen här. Jag får återgå till Aftonbladet. På sidan 1 så står det då som rubrik extra 41-åring misstänkt för mordet på Palme. Så står det: känd mördare greps i morse. En 41-årig svensk greps i morse för mord på Olof Palme. Mannen är tidigare dömd för mord och har gjort sig känd för starkt Palmehat. Palmespanarna har skuggat honom i en månad. Idag kommer mannen att delges misstanke om mordet och genomföra vittneskonfrontationer. Ett beslut om anhållande kan komma ikväll. På sidan 6 så kan man bland annat då läsa följande: förhörsledarna har nu 12 timmar på sig att genomföra en rad konfrontationer med vittnen från motplatsen. Mannen som är arbetslös och starkt kriminellt belastad under lång tid är när till omvittnat starkt hat mot Olof Palme. Den exakta orsaken till hatet är inte känd. Längre fram står det: mannen är tidigare dömd för mord. I början på 1970-talet stack han ned en man i korsningen Sveavägen Kungsgatan bara 100 meter från platsen där Olof Palme mördades. Han anses mycket farlig och har vid flera tillfällen varit intagen på sluten psykiatrisk vård. Han anses efter en rad våldsbrott fullt kapabel till vad som helst. Enligt tipsen till polisen har mannen vid flera tillfällen uttalat hot mot Olof Palme. Ytterligare längre fram i texten står det: de senaste veckorna har mannens liv följt samma mönster. Han börjar sina dagar i systemkön i den förort norr om Stockholm där han bor. Han har fått sin sprit. När han fått sin sprit tillbringar han dagen med A-laget på någon bänk, i en trappuppgång eller i någon lägenhet. Ytterligare längre fram: mannens utseende stämmer med vittnesuppgifter från motplatsen. Han är mörk, cirka 180 cm lång, och har det ovanliga ryckiga gångsätt som flera vittnen beskrivit. Hältan kommer från en fotskada som han ådrog sig i ungdomen. Och slutligen på samma sida: om Lisbeth Palme kallas till konfrontation är det tecken på att de övriga misstankarna mot mannen är starka. Annars kommer utredaren att inte använda sitt viktigaste vittne. Varje negativ konfrontation som ett vittne genomför minskar deras bevisvärde i en kommande rättegång. Och på sidan, så här 7, det ska vara 8, så står det så här. Bland annat: han återgick till sitt gamla liv bland missbrukare och utslagna i Stockholms förort. Ett liv i ständig jakt efter sprit och någon gång något att äta. Vidare längre fram: det är mycket svårt att tänka sig att han kan ha några kontakter utanför den trånga kretsen av alkoholister och utslagna som är hans dagliga umgänge. Det rör sig om en människa från början nedslagen i skorna och som sedan bara sjunkit djupare. Vidare: han tillhör A-laget, konstaterat det kort i en personundersökning. I tidigare undersökningar skriver psykiatriker att det är tydligt att han under inverkan av alkohol handlar aggressivt och nästintill hämningslöst. Det var ur Aftonbladet. Och på sidan 7 i Expressen så står det bland annat då: 41-åringen är inte medlem i någon politisk organisation. Däremot har han flera gånger uttalat hot mot Olof Palme. Den gripne mannen betraktas närmast som en så kallad A-lagare. Han tillbringar sina dagar tillsammans med andra mer eller mindre utslagna män i närheten av Systembolaget i Sollentuna centrum. Det var allt som citeras.
Det var tidningar som kom ut tidigt den 14 december.
Styrka var som, vilken information som fanns tillgänglig i tiden före de här konfrontationerna för de som deltog på eftermiddagen och på kvällen den 14.
Ja, då skulle insätten övergå till...
Det var en sak till i saken. Jo, det är så att beträffande det vapen, det var en 357 som anträffades hos Harry Mikkalina i mitten på april 1986, så var det ett vapen som emanerade från Sigge Cedergren. Och där har jag fått en uppgiften ifrån Palmegruppen tidigare att när det gäller det vapnet så måste det uteslutas som mordvapen. Man har gjort undersökningar, noggranna undersökningar, tekniska undersökningar, och jag vill bara få det bekräftat att det är på det sättet. Det är riktigt.
Då kan vi övergå till den personliga delen. Då vill jag säga att det finns vissa saker som kommer av offentliga handlingar och som kommer då att föredras inför förra, och sen kommer det bli delar av rättsbiografiska undersökningar att föredras inom stängda röra och något mer riktigt planerat för dagen. Och så kan med på detta. Då är det så att Christer Pettersson
är född den 23 april 1947. Det finns ett utdrag ur kriminalregistret som visar att det finns 17 så kallade avsnitt i kriminalregistret Jag ska bara i korthet redogöra för dem. Han dömdes första gången 1966 bland annat för grov stöld i skyddstillsyn. 1967 bland annat för stöld till ungdomsfängelse. 1969 bland annat för grov stöld till skyddstillsyn. 1970 gjordes det en rättspsykiatrisk undersökning och han dömdes för bland annat för grov stöld för överlämnande till sluten psykiatrisk vård. Sen dömdes han 1971 efter en ny rättspsykiatrisk undersökning för dråp till nytt överlämnande till sluten psykiatrisk vård. 1973 efter en ny rättspsykiatrisk undersökning kom en dom på bland annat misshandel och den ledde till skyddstillsyn. 1975 var det en ny rättspsykiatrisk undersökning och en dom bland annat för grov misshandel. Då dömdes han till fängelse 1 år och 2 månader. Det fanns en ytterligare dom på samma straff 1 år och 2 månader bland annat för grov misshandel samma år 1975. 1977 kom en dom för bland annat misshandel på fängelse 3 månader. 1978 var det en ny rättspsykiatrisk undersökning och en dom för bland annat försök till mord, misshandel och grov misshandel till internering minsta tid för anstaltsvård 5 år. Och jag anmärker att han överfördes till vård utom anstalt i februari 1983. 1983 kom en dom på bland annat misshandel som ledde till fängelse 2 månader. 1983 var en ny dom, det var snatteri där man sa att tidigare ådömt straff 2 månader skulle avse även det brottet. 1984 kom en dom på bland annat misshandel som ledde till fängelse 3 månader. 1986 en dom bland annat för grund av stöld, det ledde då till villkorlig dom. Sen kom 1986 en ny dom bland annat för grov stöld och den ledde till fängelse 1 år. 1987, ja, det var ett förargelseväckande beteende som skulle då fängelsestraffet fick avse även det brottet, alltså det tidigare fängelsestraffet. Och 1987 har Christer Pettersson dömts för bland annat stöld till villkorlig dom. Den senaste personundersökning som gjordes har såvitt jag vet gjorts den 17 september 1986 i ett mål vid Sollentuna tingsrätt. Den har föredragits inför öppna dörrar och följaktligen offentlig. Där har försvaret bett mig att jag ska redovisa även enskilda uttalanden. Jag tar den i dess helhet. Det är en undersökning som har gjorts av en personundersökare som heter Sven Hultman. Det står då i så kallade egna berättelsen. Pettersson bor sedan december 1982 ensam i en lägenhet i Rotebro till vilken socialförvaltningen står för kontraktet. Under tiden maj 1983 till och med februari 1984 var han anställd som fritidsledare vid Helene Lunds BMX-klubb som sedan lades ned. Han hade efter varit arbetslös men har sökt olika jobb bland annat som lokalvårdare. Ett erbjudande om att lära sig husrivningar gick om intet sedan instruktören fått cancer. Kommunen har erbjudit PT1-jobb men har dock krävt att han ska underkasta sig nykterhetsvård. Pettersson har vägrat eftersom han inte anser sig ha några missbruksproblem. Han dricker gärna alkohol vilket han anser vara sin medborgerliga rättighet. men han kan också vara utan. Någon narkotika använder han inte. Sedan han blev arbetslös har han levt på socialhjälp, 2400 kronor i månaden till och med maj 86. Han har därefter inte fått några pengar eftersom han inte ville ha med kommunens missbruksgrupp att göra. Han begick det aktuella brottet för den domstolen alltså med anledning av att han var upprörd över socialförvaltningens beslut att sluta ge honom ekonomisk bistånd. Så säger Lars Vikander på Arbetsförmedlingen i Sollentuna. Han träffade Pettersson för första gången under hösten 85 och har sedan dess träffat honom 6 gånger senast i juni i år, alltså 86. Under tiden har Pettersson även besökt andra handläggare vid Arbetsförmedlingen. Han har kommit dit framförallt med anledning av krav från socialförvaltningen. Han har själv sökt en ny jobb. Han har haft planer på att flytta till Söderhamn och starta ett husrivningsföretag. Men det blir inget av med det. Uppgiftslämnaren Lars Vikander har försökt ordna städjobb åt Pettersson bland annat på mässan. Pettersson var först intresserad men sen kom någonting emellan. Vikander anser att Arbetsförmedlingens resurser att hjälpa Pettersson är uttömda. Det finns inga möjligheter att placera honom på den öppna arbetsmarknaden. Han har så grava alkoholproblem att han tillhör så kallade A-laget i Sollentuna centrum. Han besökte Arbetsförmedlingen senast för 2 veckor sedan för att få en stämpel. Med anledning av detta har Vikander kontaktat socialförvaltningen som då dragit tillbaka kravet på att Pettersson ska söka arbete. För närvarande är det istället aktuellt med placering på Nordsjöhemmet i Jämtland som Pettersson lär acceptera. Sen säger Maud Nyberg på socialkontoret i Rotebro. Hon känner inte Pettersson personligen. Före handläggaren Mariana Häfner har slutat arbeta på socialkontoret av socialregistret framföljande. Christer flyttade åter till Sollentuna i december 82 och erhöll då en sociallägenhet i Rotebro. Christer har under långa perioder varit arbetslös och hans arbetssituation har varit svår att lösa. Under perioden maj till december 83 hade Christer ett beredskapsarbete inom Korpen i Sollentuna. Sedan dess har han inte arbetat. I september 85 erbjöds han ett så kallat ett-arbete men tackade nej till det eftersom ett villkor var nykterhet och kontakt med rådgivningsbyrån. Christer har vid upprepade tillfällen förnekat alkoholmissbruk. Sen januari 83 har Christer i stort sett kontinuerligt uppburit socialbidrag. Den 1 juli 86 avslogs hans ansökan om ekonomisk bistånd. Han erbjuds istället kontakt med missbruksgruppen och vård på behandlingshem. Men detta tackade han nej till. Bakgrunden till socialförvaltningens ställningstagande var att Pettersson ibland i besök varit alkoholpåverkad och samtidigt hotfull och aggressiv. Tjänstemännen vid socialkontoret vill därför inte träffa honom om inte någon representant för kommunens missbruksgrupp var närvarande. Under hela sommaren har han förnekat alkoholmissbruk. I förra veckan sa han dock att han kan tänka sig att åka till Nordsjöhemmet. Pettersson är då beredd att underkasta sig läkarundersökning och avgiftning. Maud Nyberg vet ännu inte om det finns plats på Nordsjöhemmet. Sedan Pettersson avstängdes som regelbunden socialhjälp har han dock fått matpengar vid behov. Och Ulla Lindqvist på Kronofogdemyndigheten i Sollentuna säger att Pettersson har 3 aktuella enskilda mål avseende skulder till Pentti Ölja på 1500, till Finax på 12000 och till Postens huvudkontor på 2000. Så har han ett aktuellt mål rörande en skatteskuld på 6-7000 kronor och en vilande skuld på böter. Ja, då tar det första och slutsatserna, sammanfattningen av det här, så säger då personundersökaren att så här, Sven Hultman alltså, under den tid personundersökningen avser har Pettersson bott i en sociallägenhet i Rotebro. Han har varit arbetslös sedan början 84 då han lämnade ett beredskapsarbete som fritidsledare i Helenelund. Han har haft tät kontakt med Arbetsförmedlingen och inte lett till någonting trots att planer och erbjudanden inte saknats. Vid Arbetsförmedlingen anser man att det inte är möjligt att placera honom på den öppna arbetsmarknaden. Såväl vid Arbetsförmedlingen som vid socialkontoret i Rotebro anser man att Pettersson har alkoholproblem. Pettersson som levt på socialbidrag till och med våren 86 erbjuds under sommaren kontakt med kommunens missbruksgrupp och vård på behandlingshem som ett villkor för fortsatt ekonomiskt bistånd. Då han vägrade ställa upp på detta drogs det ekonomiska biståndet in. Det var i det sammanhanget som han gjorde sig skyldig till skadegörelse med mera vid socialkontoret. Enligt socialinspektör Maud Nyberg har han för en vecka sedan ändrat inställning så tillvida att han är beredd att underkasta sig läkarundersökning och avgiftning för att sedan fortsätta till Nordsjöhemmet i Jämtland. Han saknar inkomster och har stora skulder. Han behöver vård med anledning av sitt alkoholmissbruk. Så länge dessa sociala problem kvarstår kan risken för återfall i nya brott inte uteslutas. Pettersson berättar ställas under övervakning som lämplig påföljd föreslås skyddstillsyn. Då vill jag fråga advokaterna om ni har någonting som ni vill framföra i sammanhanget innan vi går in på den del, tar en del inom stängda dörrar.
Nej, tack.
Någonting från åklagarsidan. Då tar jag en paus, men vill jag säga att ingenting mer kommer att hända idag här, utom att den här personaldelen kommer att utvidgas. Och förhandlingarna återupptas då på torsdag klockan 9.30. Och då planerar vi för åklagarens slutanförande den dagen. Och så särskilt begäran av försvaret så blir inte försvarets slutanförande förrän efter helgen på måndag. Är det någonting annat som kan beräknas komma upp?
Nej.
Nej.
kanske skulle gå och titta med någon som har lämnat några.
Kanske någon som ligger bakom bänken. Jag vill ha
Här kan be polisen att de går. De har säkert gjort
det. Det stängt där nere också.
Jag stänger den där dörren.
Är
den
där dörren?
Vi kan ropa på målet. De kommer väl säkert in. Kan vi fråga om de har gjort en kontroll?
13 avdelningen upp till 1 fortsätter huvudförhandlingen i målet åklagaren mot Christer Pettersson i sal A. Förhandlingen hålls inom stängda dörrar. Parterna kallas till sessionssalen.
Det var det där. Nu är det någonting de kopplar in. Det där
frågar jag om kväll och sa att det ska tydligen lysa.
Ja, lysa. Vi kan väl säga vad vi vill här.
Ingen av de bänkarna.
Det blir en slappa hus.
Jag frågar polisen här om ni möjligen har tittat efter om det
finns någon,
ja, om det finns några kvarlämnade apparater där borta. Stänga av vår egen inspelning som pågår.